Under stilla i veckan i år så håller vi oss till Lukas evangelium. Så jag läser från Lukas evangelium kapitel 22 och från vers 7. Så kom det osyrade brödets dag då påskalammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sade: gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss. De frågade vad de skulle göra det. Han svarade: när ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset: mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra i ordning måltiden. De gick och fann att allt var som han hade sagt. Och de ordnade för påskmåltiden. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sa till dem: hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sade: ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Dock, den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilket han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Det var en mening jag fastnade för i den här texten när jag läste den. Och det är meningen där det står att: hur har jag inte längtat att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. Och man kan fundera vad huvudorden i den här meningen är. Jag har valt tre ord. Det är ordet längtat och det är ordet med er. Längtat och med er. Jag har längtat att få äta med er. Hur var relationen mellan Jesus och hans lärjungar? Jag är lite fascinerad av det här med filmernas sätt att illustrera Jesus. Och när jag tänker tillbaka på de Jesusfilmer jag har sett så är ju många av dem så är ju Jesus en otroligt allvarlig person. Och Jesus är en sån som ofta går några steg framför lärjungarna. Jesus är en sån som ofta jag upplever att det är en ganska stor distans mellan lärjungarna och honom. Och det är kanske lätt förståeligt att det blir så. Jag tänker som producent eller som skådespelare så är det en lite agasam roll att ge sig in på. Att gestalta Jesus. En person som för många är väldigt helig. En person som ju är kraftfull i den illustration vi får, eller den bild vi får. En stor personlighet, det är liksom ingenting man slarvar över. Och så tänker jag också att man kanske på olika sätt vill få fram just det här att han är någonting annat än lärjungarna. Han är någonting annat än de här människorna som han möter. Det finns motbilder. Jag har väl ibland pratat om en film som kom i början av 2000-talet där jag möter en annan skildring av Jesus. Där han lever mitt ibland lärjungarna, där han går tillsammans med dem, där han samtalar med dem, där han äter med dem. Han går och vandrar, de gick ju mycket. Han skojar, han leker med barnen, han skrattar, han är med i dansen när det folket tar igång olika sådana dansgrejer, så är han med i dansen. Och han blir också allvarlig när det är någonting naturligt i de här olika filmscenerna. Den Jesus jag tycker om. En Jesus som är nära, närvarande i livet. Jag har längtat efter att få äta med dig, säger Jesus. Skulle det kunna vara din Jesus, en Jesus som faktiskt längtar efter din gemenskap, som längtar att få dela gemenskapen med dig, så konkret att han pratar om måltiden. Jag längtar efter dig, jag vill dela gemenskap med dig. Det är det jag hör i de här orden. Jag har längtat efter att få äta påskmåltiden tillsammans med er. Vi har ett sånghäfte som vi bland annat använder i Alfa. Och den första sången där, den är lite omdiskuterad. Men vi brukar köra den varenda första kväll vi har. Sången är, du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du. Och det är inte alla kristna som tycker om den. Och det argumentet man får mot är ofta att vi är inte älskade för vår egen skull. Utan vi är älskade för Kristi skull. Jag tycker faktiskt inte att det står så i Bibeln. När Johannes beskriver den här kvällen med påskmåltiden, så börjar han med en inledning som har tröstat mig många gånger. Han säger att Jesus hade, jag ska läsa vad det står på riktigt. Jesus visste att hans stund hade kommit och han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem ända till slutet. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Och sen berättar Johannes vidare hur Jesus reser sig från bordet, tar handduken och tvättfatet och börjar gå runt och betjäna lärjungarna och tvätta deras fötter. Det finns också om Judas med, det är det jag tycker är så otroligt stort i det här. Att Johannes skriver inte det här när Judas har gått ut, utan Johannes skriver det när Jesus börjar, innan Jesus börjar betjäna. Och Judas fanns också med i skaran. När Johannes ska ge en översiktsbild av vad det hela handlar om. Det är ju ord som Jesus använder. Johannes 3, så säger han: så älskade Gud. Han säger inte så älskade Gud Kristus att han gav oss sin enda son. Utan det står så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Och det förstår vi som att det är mänskligheten det handlar om. Och när Johannes berättar vidare i sitt evangelium så har han ju ett väldigt intressant uttryck för sig själv. Han säger den lärjunge som Jesus älskade. Att inte ens i Johannes tankevärld så var det här ett sätt att tänka att Jesus favoriserade honom. Att han hade en särställning, att han hade lite extra av Jesus kärlek. Utan jag tror tvärtom att det är Johannes sätt att förstå vad de alla var med om. Han var en av lärjungarna som Jesus älskade. Han ville presentera sig så. Den lärjunge som Jesus älskade. Han var älskad av Jesus. Spelar det här någon roll egentligen? Jag tror att det är otroligt viktigt utifrån vilken bild du får av dig själv. Och vilken bild du har av Gud. När vi ska beskriva vad kristen tro handlar om så slinker ofta de här orden ur också. Att om vi gör fel så förlåter Gud oss. Och det är en sanning, absolut. Om då kan jag känna att någonting som är så rätt så lätt blir någonting som är fel. Därför att någonstans på vägen har jag börjat haka upp mig på de här orden. Därför att det är som att vår grej är att göra det som inte är fel. Och Guds grej är att förlåta när vi gör det som är fel. Alltså om det är det som är vårt fokus. Att vår grej är att göra det som inte är fel. Guds grej är att förlåta när vi har gjort felen. Vilken bild är det av mig? Och vilken bild ger det av Gud? ska fördjupa mig lite grann i det här. Nu tar jag hjälp av Magnus Malm. Anders Gustafsson och jag träffas några gånger nu och pratar om den här senaste boken som Magnus har gett ut, Kännetecken. Och han skriver här saker som jag har lite svårt att greppa dem själv, men jag hoppas att ni kan hänga med i det här. Jag har plockat ur lite meningar här och där och försökt att bygga ihop det så att det blir ett sammanhang i det. För att Magnus lyfter precis den här problematiken. Försök hänga med. Så här då. Vi är i Skandinavien djupt präglade av en teologisk tradition som i stort sett förlägger hela försoningen till Jesus ställföreträdande död på korset. Det här kapitlet handlar om krubban, alltså om hur Gud blir människa genom Jesus Kristus. Och Magnus tanke är att försoningen börjar redan där. När vi får ta emot Kristus, när Jesus kommer och blir en vanlig människa som vi. Redan där börjar försoningens verklighet. Att föra det till Jesus därför att träda den död på korset och ha alltihop det här blir i tidens längd djupt problematiskt på flera sätt. Bland annat utifrån det här. Att under det myckna talet om syndernas förlåtelse ruvar fortfarande en grundläggande skamkänsla inför Gud och det egna jaget. Där det aldrig är riktigt okej att vara människa. Alltså det följden blir det att det är inte bara det att jag gör fel, utan i slutändan att jag är fel. Jag är fel. Å ena sidan får jag veta att jag är totalt värdelös, och å andra sidan får jag veta att Gud är så otroligt god att han förlåter mig. Och så säger han att det bortvända ansiktet är skammens signum, alltså skammens kännetecken. Att vända sitt ansikte bort för någon, det handlar om skam. Och då är det så otroligt att få ta in välsignelsen och tänka vad vi läser där. Det läser vi att Herren välsignar dig och bevarar dig. Han låter sitt ansikte lysa över dig. Han är dig nådig. Han vänder sitt ansikte till dig. Han vänder inte sitt ansikte bort ifrån dig. Utan han vänder sitt ansikte till dig. Och då fortsätter Magnus. Där måste försoningen börja. Med en erfarenhet av att Gud inte vänder bort sitt ansikte från något jag är eller gör, känner eller tänker. Det betyder inte att Gud accepterar, i betydelsen bejakar allt jag gör. Men denna trygghet i Guds närhet, utan rädsla eller skam, är förutsättningen för att jag i frihet ska kunna ta fram allt vad jag har inom mig inför Gud. Denna trygghet i Guds närhet utan rädsla eller skam är förutsättningen för att jag i frihet ska kunna ta fram allt vad jag har inom mig inför Gud. Och börja urskilja vad som frigör mitt gensvar till honom och vad som hindrar det. Här är Guds närvaro inte en påminnelse om min uselhet, utan om mitt värde. Jag är hans ikon, skapad till hans avbild. Först då kan vi ställa frågan om synd. Vad är det i mig som skymmer denna härlighet som jag har fått? Hängde ni med någorlunda? Jag är älskad för min egen skull. Och genom Kristus är jag varmt mottagen hos Gud. Jag påminner som en grej när Evelina, vår mellantös, var ung. Hon var ju, det blev lite pappas flicka på ett sätt. Hon ville gärna sitta nära mig, ville sitta i knät och så här. Och det var ett tillfälle när jag hade betett mig lite dåligt som förälder. Men är ju inte fullkomlig som förälder. Har jag upptäckt på vägen fram. Jag hade jag hade dabbat mig helt enkelt, kände jag gentemot Evelina. Så att jag gick så småningom och knackade på hennes dörr och gick in och började be om förlåtelse för vad jag hade gjort. Och det är intressant att Evelina tog mig i försvar och började hitta en massa förmildrande omständigheter för mig. Så att det var nog inte så farligt det här ändå. Och jag kände att det här var ju inte bra. Men hon klev in och på något sätt blev min försvarare gentemot sig själv egentligen. Det tycker jag var väldigt intressant. Och då tänkte jag, är inte det här kärlek? Så står det att Jesus är vår försvarare inför Fadern. Kan det vara så att Jesus också kliver in och talar för oss och ger lite andra nyanser än vad vi själva kanske har? Gud är inte felsökaren. Han ser inte på dig med allvarlig och sträng blick, utan Gud är din räddare. Gud är din befriare. Han har vänt sitt ansikte till dig. Han längtar efter gemenskap med dig. Och uppmaningen är Psaltaren 34:6. Se mot honom och stråla av glädje. Sänk inte blicken i skam. Så nu får vi ta fram våra agendor. Och så får vi frimodigt vända vårt ansikte mot Gud och bekänna det som skymmer Guds härlighet i oss och genom oss. Bekänna det som begränsar vår frihet. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull.